annan gång.
Jag vill gärna gå tillbaks lite och prata om hur kommunicerar vi förr? Och då reste vi mycket när det var möten. Vi skrev brev, fax, telefonen alltid används. Och mina erfarenheter vill jag dela med mig lite utav. Jag åkte utomlands och spelade proffsishockey 1974. Och då skulle jag kommunicera med min familj hem. Och det var ju då dyra telefonräkningar. De kom över lite då och då. Men det fanns inte det som man har idag. Och hur är det idag då? Jag flyttade tillbaka till Sverige 99. Och jag har jobbat som vaktmästare sedan april 2001 på bredbandsbolaget. Nej, på Q-Break heter det. Jag jobbade med Per på bredbandsbolaget 99 när jag kom hem. Och vad gäller då när man kommunicerar idag? Jo, man måste vara betydligt effektivare. Och vara tillgänglig faktiskt på mottagarnas villkor. Och framförallt så måste man resa mindre och tänka på miljön. Och vad gör jag då då? Jag flyttade tillbaka till Sverige efter 25 år i Nordamerika. Och jag har mina tre barn borta i New York-området. Och hur gör jag då? Jo, jag har 08-nummer till barnens mobiltelefoner i USA. Helt fantastiskt. Jag skypar lite då och då. Och sitter de inte vid sin dator, ja då skypar jag till mobilen. Helt fantastiskt hur man faktiskt kan kommunicera idag. Jag skulle vilja bara visa ett utav våra kundexempel på hur man kan kommunicera med rörelsebild.
Vi har 50 kontor runt om i världen, i alla världsdelar. Och jag började på Sida i oktober och har en bakgrund i webbranschen. Så en av mina första funderingar var varför gör de inte webb-tv för att kommunicera internt. Till exempel så hade vi då ett stort möte i januari, den 15 januari, när vi presenterade ett framtidsarbete. Då sände vi live från huvudkontoret i Stockholm så att alla kunde se samtidigt. Det var klockan 6 på morgonen i Latinamerika och 7 på kvällen i Sydostasien, så att alla kopplade inte upp sig och såg det live. Men de som inte såg det live kunde se on demand då, efteråt. Jag upplever att webb-tv är ett väldigt kostnadseffektivt sätt att kommunicera internt när vi är spridda över hela världen. Vi får en samtidig närvaro, alla får samma information samtidigt, vilket är väldigt, väldigt viktigt när man befinner sig långt ut i världen, närmast marknaden så att säga. Så vill man känna det, att man är i händelsernas centrum. Och en sändning som vi genomför på en timme, ett stormöte så att säga, kostar kanske 50-60 000 kronor, vilket är väldigt lite pengar i sammanhanget. Sen alternativet till att använda webb-tv för den här typen av intern kommunikation när man har så många kontor som vi har, det skulle kanske vara att vår generaldirektör åkte runt eller skickade brev eller använde intranätet för att skriva en text eller så. Och där kommer ju webb-tvn in ett fantastiskt alternativ genom att det är ett personligt möte, att generaldirektören står öga mot öga med alla medarbetarna och de har möjlighet att interagera och ställa frågor direkt.
Det var ett exempel på hur man kan använda webb-tv. Ett annat exempel, det var en miljökonferens i Stockholm i april 08. Och den här konferensen var i 3 dagar. Och vi livesände i princip vartenda föredrag som hölls under konferensen. Och nu kan folk då gå in och se de här on demand. För det ligger fortfarande på deras hemsida. Och det är otroligt läckert när man kan använda webb-tv på det sättet. Först när folk inte kunde åka till konferensen så kunde de se det live och följa med. Och även skicka in och kommentera saker och ting. Det här är 2 ganska stora organisationer som visar hur man kan använda webb-tv. Vi tycker att storleken spelar ingen roll. Hur många var medvetna om att NHL startade en del av sin säsong här i Stockholm? Ja, jag var på båda matcherna och första matchen på Globen så hade väl 1300-1400 personer satt åt middag innan matchen. Och så var lite gamla hockeyspelare uppe på scenen och blev lite intervjuade. Och då var det Lasse Kink och Sofia Eriksson, eller Wistam som hon heter, konferenserare. Och Sofia tittade på mig och sa så här: du Pröjsan, du är inte speciellt stor. Hur kunde du spela ishockey i NHL? Ja, du ska väl veta, sa jag, att storleken spelar ingen roll. Och det är ju faktiskt lite mindre företag som kan använda det här också. Och det här är min gud, vår vd, Peder Matsgård, som vi har idag styrelsemöte. Och då så drar han då våra siffror för styrelsen, och sen på fredag så har han spelat in så att alla anställda kan ta del av det här. Och vi har då kontor i Värtan i Stockholm här, Göteborg, Malmö och i Oslo. Och då kan alla de här kontoren ta del av det här när de har tid att göra det. Och det här gör vi då så att vi låser det bara till de IP-numren på kontoren. Så att vi kan inte titta på det här hemma till exempel, och man kan inte skicka det till några andra människor. Och det är ofta så med interninformation att den vill man inte att den ska komma ut. Så det har vi tjänster för. Här är ett annat exempel.
Vi använder främst webb-tv i undervisningssyfte. Vi har ju väldigt många här i Botkyrka som talar andra språk än modersmål. Och vi gör minilektioner via webb-tv. Jag kan ta ett exempel hur vi använder webb-tv. Ett mycket enkelt exempel är om jag vill gå som lärare vill gå igenom ett enkelt moment i matematik. Till exempel hur man ställer upp addition. Och då har jag elever på 5, 6, 7, 8 språk i klassrummet. Och då låter vi modersmålslärarna, vi tillsammans då med en PowerPoint-presentation, presentera det här via webb-tv på sitt språk. Och när det är dags att gå igenom det här momentet i klassrummet, så sätter sig eleverna som har andra språk än svenska och inte förstår svenska framför datorn och får detta moment på sitt språk. Sen kan de gå tillbaka till klassrummet igen och jobba vidare tillsammans med sina kamrater. Inför valet i höstas så hade vi en sändning från en figur här som vi kallar för demokratidoktorn. Där fick eleverna lära sig vad demokrati är.
Motsatsen till demokrati, det är diktatur, och då är det bara en eller några stycken som är med och bestämmer, och då tänker man inte lika bra, då blir besluten jättedåliga.
Vi har också lagt ut på vår hemsida till exempel hur man ansöker om barnomsorg på flera språk, och det är via webb-tv. Det här med webb-tv är ju jättebra med de här minilektionerna, för de finns ju alltid att tillgå jämt för eleven. Är eleven sjuk? Behöver eleven repetera? Vill eleven visa föräldrarna hur vi gör här i svenska skolan när vi ställer upp addition? Ja, då är det bara att visa mamma och pappa. Så här gör vi här. Och det är faktiskt suveränt det här. Har vi en gång gjort en inspelning, då har vi ju den med tillgång till den jämt. Det här borde vi verkligen gå samman. Alla skolor, alla kommuner i hela Sverige, och bygga upp ett jättebibliotek. Och de lektionerna, minilektionerna via webb-tv, ska alla lärare kunna ta del av och använda i sin undervisning. Det finns hur många möjligheter som helst med webb-tv i skolans värld.
Tack Peter. Vi brukar säga, är allting gratis på internet? Det behöver inte vara det. Det är de tre S:en som driver betaltjänsterna på internet. Och vad är de då? Det är spel, sport och sex. Och jag har två exempel som jag kan visa er. Vi har inget sex att visa, för vi har inget sex på våra servrar. Men däremot ett spel och ett sport.
Jag heter Remi Nilsson och är vd på ATG. Vi har hållit på med webb-tv sedan september 2005, då vi började sända travloppen och galopplöpningarna live på webben. Ja, vi har 8000 kunder som betalar 150 spänn i månaden, och vi har cirka 4-5 tusen som faktiskt tittar varje kväll. Alltså, vi har ju ett stort avtal med TV4 som visar de här loppen, fast visar dem i efterhand. Sen är vi ungefär 9:30 på kvällen. Då har de ju gått live på webb-tv hos oss mellan 9:30 och 9:30. Och 9:30 visar då TV4 sammandraget av det. Man kan ju även ta till sig de här loppen eftersända så att säga på webben också. Men väldigt många uppskattar att titta på det i realtid. Och vi ser ingen stopp i det, utan vi ser snarare en kraftfull utveckling i det. Och så småningom kommer det ju även webb-tv mobilsidan. Så att, vi har ju valt mellan lite grann att gå i en betal-tv-kanal eller göra det här. Och vi har funnit att det här funkar alldeles utmärkt. Det unika är att webb-tv har gett oss en möjlighet att i samma bild visa odds, visa tider, visa bilden. Jag kan klicka och göra mitt spel och jag behöver inte lämna den sida jag är på. Jag tittar på samma sak och har fortfarande bilden mitt i vad jag håller på att göra. Och det är en fantastisk erbjudande. Det är som att kunna sitta vid tv-apparaten och göra exakt samma sak. Och det har visat sig väldigt uppskattat av våra kunder. Brunte nummer 2-3 gånger, 10 kronor vinner klick. Fortfarande ser du Brunte springa. Du klickar på Brunte, men du alltså, förstår du, det är helt överlägset.
Det här är ett annat exempel. Det är ett samarbete mellan en tidning och en tv-kanal. Det är TV4 Sporten och Sportexpressen. Och vad de har gjort, de körde tester förra året och var relativt lyckat. Och det här är ju sportevenemang som inte kommer ut i tv-kanalen för att det är inte tillräckligt många som vill ta del av det. Men det är mellan 200 och kanske 1000, kanske upp till ett par tusen som är villiga att betala 30, 40, kanske upp till 200 kronor för ett evenemang. Och de sporter vi har kört är fotboll, ishockey, innebandy och kampsport. Så att det kommer att marknadsföras mycket mer i år. Och vad är då fördelarna med webb-tv? Ja, framförallt kan man spara oerhört mycket tid. Det är ett jättebra verktyg där en ska informera ut till många. Och när man spar tid så spar man ju pengar och så spar man på miljön när man inte behöver resa så mycket. Man blir oerhört mycket mer effektiv i sitt sätt att kommunicera med sin målgrupp. Och så är det enkelt och smidigt. Och som jag sa tidigare, storleken på företaget spelar ingen roll. Och nu vill jag att om ni vill sätta igång med det här så kan ni skriva ner mina kontaktuppgifter. Och så vill jag introducera min kollega som är världens främsta expert på mobila tjänster, Mia Sandell.
Samma introduktion. Men okej, okay, jag har hållit på ett tag. Jag började 92 med att starta Europolitan, en av de första som började konkurrera med GSM. Och sen dess har jag hållit på. Vad vi gör nu på Qubit då, sedan dryga ett år tillbaka, det är att vi kopplar på den mobila kanalen på webb-tv-lösningen. Och det är ju framförallt när vi tittar på, när vi ska informera så kan vi påverka, det är väldigt personligt med mobilen och det är den ju inte mer personlig. Och då måste vi ju veta hur vi ska, vad är det för typ av mobilvideo vi ska ha ut i mobilen, hur ska det se ut? Hur kan vi aktivera användaren, hur kan vi driva trafiken tillbaka till webben eller till butiken eller faktiskt lansera produkter och annat på ett bra sätt i mobilen? Hur kan vi sälja och hur kan vi följa upp? Jag tänkte gå igenom några exempel, men det som har varit viktigt för oss på Qubrick det har varit att etablera en plattform där man vet att varje gång man tittar på mobilvideo, oavsett vilken mobil man har, förutsatt att det är helst 3G förstås och att den klarar streaming så ska det fungera. Så vi har en plattform som streamar till alla olika format förstås. Vi kan anpassa texter och bilder per automatik. Och vi har lösningar för det användargenererade innehållet som har blivit så extremt populärt. Att jag ska kunna skicka upp min film till en webbsite, kampanjsajt eller community eller vad det kan vara. Och vi har tjänsten som gör att du kan marknadsföra din egen vanliga webbadress. Så att när du surfar in med din vanliga www-adress så kommer du faktiskt till mobila sajten. Så prova sen med Qubrick www. kubik.com, så får ni ta del av de här exemplen som jag samlade. Och jag påstår att det här är våran mobila tv-kanal. Icke att förväxla då de vanliga tv-kanalerna som sänder sitt utbud hos operatörerna. SVT har ju förstås en mobil sajt och delar av materialet som finns och som vi streamar på webbnot SVT finner man också i deras mobila sajt. Det är inte det här vanliga tv-utbudet, utan där har man valt framförallt nyheter och sport. Där man har en allmän information också över som en vanlig mobil tv eller mobilportal helt enkelt. Och det är väl inte det här vanliga tv, mobila tv-kanalen som vi tänker på. DI har ju också en webb-tv. Och tidningen har ju ett intresse av att per automatik kunna föra över sitt material till den mobila sajten. Och även tv-klippen som också ska kunna formateras och kunna synas i mobil-tv. Och där har vi då bra lösningar för det här. Och CMS, det vill säga system bakom. När jag laddar upp filmen så kodas den per automatik och kan tittas på i den mobila kanalen, mobilterminalen. Ett annat exempel är Försvarsmakten. De har ju en massa material, filmmaterial. Och de bestämde sig här också förra året för att ta fram en webb-tv-spelare. Och det materialet finns också som en mobilportal. Och det här har man väl inte marknadsfört så mycket annat än när man kom på att när man ska rekrytera. Så målgruppen är ju helt rätt som de söker. Så de kom på det att om vi marknadsför det här med att smsa officer och så får jag tillgång till de här reklamfilmerna som gick på tv, de gick på webben och kunde förstås ses i mobilen. Och det är en häftig upplevelse, de här filmerna faktiskt, som är väldigt snyggt producerade och de här planen som flyger. Så till och med jag fick den här känslan av, ja, 17 försvarsmakten kanske man skulle söka till. Och det är ju upplevelsen. Den videon och filmen är ju en upplevelse. Den inspirerar ju och påverkar och gör att det triggar igång någonting i min hjärna. Och andra sätt förstås är ju event. Hur följer man med en seglingstävling som Eurocargo tar runt till exempel? I år så hade vi förmånen att kunna placera fyra stycken webbkameror på fyra stycken olika segelbåtar. Högst upp i masten. En webbkamera som var kopplad till Naxis server och till internet. Och en mobil uppkoppling via IceNet. Och på det här viset så kunde man följa med de här fyra båtarna runt hela tävlingen på webben. Man kunde chatta med besättningsmännen. Och det fanns en person på varje båt som faktiskt inte var tvungen att dra i det här. Jag kan inte segla. Men som var kock och så kunde svara på frågorna. Och det var frågor som man, ja, kan ni torka av linsen? Det är så suddigt så vi ser inte. Ja, okej. Kan du be pappa vinka till Johanna? Ja, visst. Så fick man en sån här interaktion som blev jättehäftig. Och här börjar man se nu, hur kan man använda den här mobila kanalen på ett nytt sätt för att skapa interaktion, för att kunna vara med på ett helt nytt sätt. Och den här tekniken fungerar. Det fungerar alldeles utmärkt. Gotland Runt har också en mobilportal och de har en avdelning där som heter Mobil-TV. Och här samlade vi då all typ av material som filmas under de här veckan. Det var ju massor av material, det var livesändningar, det var olika produktionsbolag som var där. Och vi kodade på plats och så la vi ut i den här mobila portalen där man kunde se allting. SF förstås, trailers, är ju ett perfekt exempel på hur man kan påverka och få mig att fatta beslut. Jag ska gå på bio. För den här trailern som jag tittar på, den är så himla häftig. Och vad SF också har gjort är att man har insett att de som har iPhone, de har ju verkligen den ultimata mobilen idag för att titta på filmer. Så att när man har en iPhone och sen surfar in på deras sajt som också heter mobil.sf.se så blir man redirectad till deras iPhone-sajt. Och den är då gjord speciellt för mig som iPhone-användare. Och där får jag ännu häftigare upplevelser. Och Kubik är med här och kodar och streamar i alla de här kanalerna på webben och i mobilen. Och det här kommer vi kunna se väldigt mycket mer av framöver. Tekniken är här och vi tycker det är jättekul att få vara med i den här delen av det som händer. Ja, det var allt.
Så där, man säger ju, det har vi sagt flera gånger idag, att storleken inte har någon betydelse. Men sen när man visar exemplen så blir det ju alltid de här stora, duktiga, fina produktionerna som man visar. För de är ju liksom on the edge. Men nu ska vi se en produktion som är lågbudgetproduktion. Och kanske som många som sitter där ute. Och ska jag satsa på film eller ska jag inte göra det? Och då liksom efter mitt föredrag så hoppas jag att alla känner att ja, men kunde de så kan vi. Jag heter Tina Rapp. Jag kommer från en myndighet som heter BRÅ, Brottsförebyggande rådet. Och så jag tänkte kort berätta lite om BRÅ och sen ska vi gå över till en ungdomssajt som vi gjorde under några väldigt, väldigt intensiva veckor förra året. BRÅ är en myndighet inom rättsväsendet. Andra sådana här rättsväsende grannar vi har är polisen, kriminalvård, Sveriges domstolar. Vi arbetar på uppdrag av Sveriges regering och justitiedepartementet som var här innan tror jag pratade. Är vår kontaktperson där, eller kontaktmyndighet. Och BRÅ tar fram fakta, vi gör utredningar, vi sprider kunskap om brott och brottslighet. Och sen ansvarar vi för brottsstatistiken. Och där är nog där som ni är vanligast, om ni har hört talas om BRÅ överhuvudtaget, så är det i brottsstatistiksammanhang. Att det kanske i ett reportage i en tidning står så här, källa brottsförebyggande rådet längst ner. Och vi gör ut jättemycket publikationer kanske. 35-40 publikationer per år. Och vår största publikation är den här. Den heter Kriminalstatistik. Och den är 260 sidor av bara tabeller och diagram. Så det är liksom vår verklighet som vi jobbar med. Målgruppen i första hand är beslutsfattare inom rättsväsendet. Det är personer som arbetar lokalt inom brottslighet. Det kan vara en länspolismästare eller socialtjänst. Och vi är ungefär 85 personer. Och vår huvudmålgrupp är inte allmänheten. Men allmänheten ser brott, och alla har mycket synpunkter på brott. Brott är lika med BRÅ. Man tror kanske att de ska gå till polisen för att fråga om vad polisen gör. Men det gör de inte, utan de kommer till BRÅ. Så här ser vår hemsida ut. Den är ganska bra för folk som jobbar inom rättsväsendet och som kan liksom alla sina brottskoder fram och tillbaka. Men om man är allmänhet eller om man är ungdom, då förstår man inte den här överhuvudtaget. Så den här ska vi också ändra, men det kan jag prata om nästa år. Så vi får otroligt mycket mejl från skolungdomar. Och de ringer och de mejlar mest. Och för ett år sedan så gick en dam hos oss som tillbringar nästan hela sin tid med att bara svara på mejl från skolungdomar i pension. Och hon skulle inte ersättas. Och då blev det helt plötsligt, gud vad ska vi göra med allt det här? Och ibland är det bra att man måste tänka till och sådär. Och då sa vi att det är helt vansinnigt att vi sitter och svarar på samma frågor hela tiden. Vi gör något annat. Vi såg också en trend att förut så hade ungdomarna skrivit så här till info@bra.se och sen så skickar de sin fråga och sen väntar de en dag på sitt svar. Så var det inte längre, utan nu skickade man till alla medarbetare på BRÅ massmail in. Och det visade sig att det var väldigt många som satt och svarade på precis samma fråga. Och jag kommer liksom från en forskarmöjlighet eller en myndighet, och där sitter ju kanske inte alla helt överens om utvecklingen i olika frågor. Så där blev det inget bra alls. Utan då kom det tillbaka till informationsenheten och så sa de, ja men den sa det och den sa det. Vad är det egentligen som stämmer? Så har vi det att tampas med. Och sen märkte vi mer och mer att ungdomarna inte visste var gränserna för brott gick. Någon kan säga, jag tror jag blev våldtagen, men jag var ju så full så det var nog mitt eget fel. Eller hur? Eller att ja, men jag snattar ju bara godis, det räknas väl inte som snatteri. Och där kände vi att ja, men när vi var barn, då visste vi vad gränserna var. Och vi visste när vi passerade dem. Men det känns så att det var lite luddigare. Så det hade vi att tampas med, och vi ville ta fram enhetliga svar. Vi ville kunna återanvända svaren och hänvisa dit när vi fick frågan igen. Självklart liksom. Stödja lärarna i deras undervisning. Och så skulle ungdomarna känna igen sig. Inte så när de kom till vår vanliga sajt, utan det skulle liksom inte vara för töntigt. Så här blev resultatet. Vi valde 4 huvudelement kan man säga. En var någonting som vi kallade för mytkrossare. Alltså det fick den inte heta, utan den fick heta ställ ditt eget påstående. Och där är det olika föreställningar som går runt i samhället då. Det är tillåtet att langa när föräldrarna gör det. Det går inte att bli våldtagen av någon man är tillsammans med och sådär. Fick man svara ja eller nej? Så det var en grej. Sen var det text och grafer, liksom, det är vår hemmaarena. Liksom. Det var också ett. Sen var det en interaktiv modul. Så ska vi se. Som heter Brottsfallet. Som är där, och det är en fest som urartar. Och sen ska man svara på frågor och så går man vidare. Och sen var det filmerna. Och då kan man säga, varför valde vi att använda film? För film, det är ingenting som liksom vi har hållit på med någonsin på Brå. Vi har en film på teckenspråk. Så vi hade ett konto för Simio. Men i film liksom har inte ens kommit på tanken. Men vi valde att arbeta med film för att vi ville komplettera fakta och grafer med personer från andra områden, och att vi ville få in lite verklighet på sajten. Och vi upptäckte också att, för vi gick igenom de 100 vanligaste frågorna som hade kommit till myndigheten de senaste 3 åren. Och då var det en massa områden som inte hade med Brå och brottsutveckling och statistik att göra överhuvudtaget. Utan det kanske var, vad gör polisen för att förebygga brott? Kanske man tycker att de borde skriva till polisen och fråga, men de frågade oss. Och då tyckte vi, ja, men det ska inte vi svara på. Vi bjuder in andra och så får de svara på det. Film är en kanal som ungdomar känner igen sig i. Och det testade vi faktiskt. Vi gick ut till skola innan och sa, om du skulle få den här informationen via text eller via video, vad skulle du välja? Och då valde de video. Medan de som vi jobbar med normalt, så här, beslutsfattare och sånt som är vana och tyda grafer och statistik, då skulle jag aldrig välja video. Men de här ungdomarna kände att det där, här har de hemma. Sen ville vi få in lite ungdomar på sajten och lite liv liksom. Och sen hoppades vi att om vi kunde få in några högdjur inom vår bransch, så skulle vi få en kvalitetsstämpel och en trovärdighet bland lärare. Så det var också en anledning. Och då är det ju frågan, var börjar man? Om man aldrig har hållit på med film hela sitt liv, var sätter man igång? Och vi hade redan ett konto, eftersom vi hade den här teckenfilmen, teckensportsfilmen. Så vi hade ett konto hos Streamio, och sen skulle vi sälja in det här konceptet internt, och det var tog jättelång tid. Men jag tror det var den 4 december, då fick vi go. Och då var det under förutsättning att den lilla påse pengar som jag skottade ihop då skulle vara, liksom, filmerna skulle vara klara, fixade, donade, fakturerade 31 december. Sen skulle vi välja leverantör för att producera filmerna. För det insåg vi att det skulle vi inte klara själva. Och på större bolag och sådär finns det ju säkert jättemånga som kan göra själv och så. Men inte hos oss. Sen skulle vi kontakta dem som skulle bli intervjuade. Vi valde att ha folk inom olika områden. Till exempel justitieministern för lagar och regler. Vi hade Jerzy Sarnecki på Stockholms universitet för ungdomsbrottslighet. Vi hade Karin Götblad för polisen och några. Och det är kanske en av eller några av de mest uppbokade människorna i hela Sverige. Så det skulle vi fixa. Vi hade fått pris på hos leverantören för att göra filmerna för 2 dagar. För man bokade filmteam på hela dagar. Så ska vi knacka in alla de här i mitten av december. Och det tänkte vi, det går ju liksom inte. Men på något sätt så gick det. Vi började med att skicka ett mejl till Jerzy Sarnecki och säga 17 december skulle vi vilja liksom få en timme av dig. Och liksom är det möjligt. Och då tog det bara 20-30 minuter, så stod det bara när och var Jerzy. Så det var liksom bara. Och Karin Götblads presssekreterare sa att det här kan man väcka Karin Götblad för mitt i natt. här är jätteintressant. Och då började jag känna, ja liksom, det, för det vet man ju aldrig, man går ut, det är inte riktigt vår målgrupp och sådär, om det var en rätt satsning eller inte. Men alla gjorde allt och Beatrice Ask såg till att boka om och sådär. Så flick. Sen undrar man vem som skulle intervjua. Vi vill ju gärna få ungdomar in på sajten. Och att de skulle intervjua. Men att få ungdomar att ta 3 dagar från plugget i mitten av december, när man frågar dem kanske 10 december, är inte så lätt. Men vi fick kontakt med Jensens mediegymnasium, som har en journalistlinje. Och de, tack och lov, sa ja. Och då tog vi 2 dagar för själva intervjuandet. Men sen en dag för att få igenom alla frågorna. För vi ville att de som intervjuade skulle brinna. Eller i alla fall åtminstone tycka att de här frågorna var viktiga. Så de ställde. Sen skickade vi frågorna i förväg. Något som jag verkligen rekommenderar. Och sa, tänk kortfattat. Det är inte så lätt i den här världen. Liksom bland forskare och politiker och så. Liksom, utan det här ska kort, kort, kort. Och sen kom vi dit. Och hela intervjuerna tog i snitt 1 timme för intervjupersonerna. Och sen åkte vi dit en halvtimme innan och riggade utrustning och sådär. Så här blev resultatet. Det är så intressant att se om internet funkar. Här är vi ute på brottsrummet. Ska vi se. Då kan man se hur sidorna här är. De är ungefär likadana allihopa. Det är text, det är graft här. Här vänster spalten är liksom vårt hemområde. Sen är det andra vanliga frågor och sen är det lite läs mer. Ganska kort i alla fall för att vara vår värld och lite diagram och så. Och sen kommer filmerna här. Dels kunde man se filmerna streamen. Nu ska vi göra snart. Sen kunde man se fler filmer. Vi gjorde ett litet filmrum där man kunde se de olika filmerna. Sen kunde man läsa intervjun som text. Något som jag trodde liksom alla skulle vilja göra så, för att kunna copy-pasta och in i sina skolarbeten och så. Det är ju ingen som tittar på det där. Det var ju liksom något gammalt tänk så. Som jag skulle ha gillat, men det är ingen som har tittat på de där. Och sen kunde man ladda ner en längre version. Det ska vi också titta på. Men först ska vi titta på Jerzy.
Nu står jag här utanför Stockholms universitet och ska prata med en professor i kriminologi. Vi ska höra vad han har att säga om brottsretarnas ungdomar. Följ med!
Är det flest killar eller tjejer som begår brott?
I både killar och tjejer som begår brott. Men killar begår flera brott och grövre brott. Det finns genetiska skillnader, biologiska skillnader mellan skillnader med killar och tjejer, som gör till exempel att killar har mera muskler och är mera aggressiva, vilket kan vara relaterat till exempel med större våldsanvändning. Men huvudsvaret är förmodligen att det beror på att killar och tjejer har socialiserat olika mönster, olika sätt att bete sig på. Och det här är en lång tradition där alltså just killarna löser oftare konflikter, till exempel med våld eller med det andra brott, och tjejer har andra sätt att lösa sina konflikter med samhället på.
Vem är det som...
Det är ett exempel. Vi valde att göra en kort version på cirka 2 minuter som var streamad, och sen en längre version som man kunde ladda ner som var 5 minuter. Så, och anledningen till att vi ville ha att man också kunde ladda ner filmerna var att många i skolans värld och väldigt många inom våra målgrupper som polisen och kriminalvård inte på sina arbetsstationer har tillgång till internet. Det är ju liksom lite svårt att tro i dagens samhälle, men så är det. Och de kan ju ladda ner den, kanske skicka den på CD-ROM eller något och stoppa in en PowerPoint. Så här till exempel.
Nu är vi här hos polisen. Jag ska ta reda på vad de gör för att förebygga brott.
I vilka situationer ska man ringa polisen?
Ja, om man blir utsatt för ett brott.
Eller ser ett brott, då ska man ringa till polisen och anmäla det. Eller gå till en polisstation om man kan göra det och den ligger nära.
Finns det brott som är för mesiga?
Nej, jag tycker att man ska anmäla alla brott.
När ska man ingripa om man till exempel ser ett slagsmål?
Jag brukar säga så här, att alla kan alltid göra någonting. Ser man ett slagsmål ska man naturligtvis försöka tänka efter, hur ska jag göra för att stoppa det här? Sen är det ju skillnad på slagsmål och slagsmål. Det värsta är väl när vi har personer som många står och slår, som kanske ligger ner och sparkar på. Då är det väldigt farligt. Och jag brukar säga att om man inte själv bedömer att man kan ge sig in i slagsmål och försöka stoppa det, då kan man alltid skrika, sluta. Man kan se om man har människor omkring sig. Och så alltid ringa polisen såklart.
Vad kan man göra i skolan för att förebygga brott?
Det finns väldigt mycket att göra i skolan.
Så. Ni kan ju se filmerna på. Om man ser till fördelarna med att jobba med webb-tv, för oss i alla fall, det har varit otroligt snabbt och effektivt. Och när vi ska i vår myndighetstunga värld med massor av jurister och andra som ska kolla alla texter överallt och fram och tillbaka, så blir det väldigt, väldigt långa processer. Och oftast blir texten krångligare och krångligare för varje gång som den har gått sig igenom. Men på det här sättet, när man låter folk liksom verkligen få känna att ja, men det måste vara kort och snabbt och effektivt, det måste vara lite rappt och sådär, den känslan har de när man kommer ut. Och det är ju egentligen, för man skulle ju kunna ha en film som var hur lång som helst egentligen, men man har ändå känslan, man kanske ser nyhetsinslagen från TV framför sig eller något sånt där. Men folk accepterar. Det ska vara snabbt och det ska vara effektivt. Så det var jättebra. Våra intervjupersoner talar verkligen kortfattat. Till och med vår generaldirektör var jättekortfattad och jättebegripligt språk och sådär. Som det annars inte riktigt är i våra forskare, tunga myndigheter. Folk ställer gärna upp. Det trodde verkligen inte jag. Men det var absolut så. Och det är otroligt enkelt att lägga upp filmer. Jag är liksom aldrig upp på mig det där förut. Men det var väldigt enkelt. Jag tänkte bara visa lite snabbt. Och jag tror att det liksom spelar kanske ingen roll vilken lösning. Det här är streamings lösning. Man lägger upp ett projekt. Får du rätta mig om jag har fel här? Men man lägger upp ett projekt. Man döper det till något. Man väljer spelare. Sen lägger man till en film och sen så bara blupp så kommer den upp där. Och under den så kommer en länk som man stoppar in i sitt publiceringsverktyg. Så man tror att det är liksom komplicerat. Så den delen är inte komplicerad. Det är mer att få till stånd och göra det och draga pengar och sådana där saker. Om man ser till nackdelarna med webbfilm, för det måste man väl ändå berätta också, så är det ganska dyrt. Om man jämför med text, såklart. Det är fortfarande en dyrare teknologi. Man behöver oftast extern hjälp. Och det är väldigt jobbigt att redigera i efterhand om det har blivit fel någonstans. Och materialet kan snabbt bli inaktuellt. Och vi har till exempel en sån, ska vi se. Här, Josefin Grände, hon är expert på sexualbrott. Vi får väldigt många frågor om sexualbrott. Och hon säger till exempel i sin film att antalet anmälda våldtäkter förra året var si och så många. Och vi intervjuade henne i december. Hon refererar till 2006 års siffror. Och i januari har vi 2008 års preliminära siffror. Då tänker man sig, ja, men om man skriver att filmen är från 2007 så kanske man kan förstå det ändå. Men så är det inte. En ny besökare kommer in och ser det som en ny film. Så där får vi nog ta bort hela den frågan helt enkelt. Och det är ju lättare i text att ändra och sådär, än vad det är i film. Och sen, vad vi i alla fall kände som inte har hållit på med det här förut, att man skulle kunna tänka på, det är att be den som intervjuas hålla sig kortfattad. Tycker jag verkligen att de gjorde. Och sen, gör om och gör rätt på plats. Det är mycket lättare än att klippa i efterhand. Vi hade en kille från Alfa Bravo, Henrik Allén, som var helt otroligt duktig. Så han tvingade de här upptagna människorna att ta om dessa frågor om och om och om igen tills det satt. Och jag var lite mer så här, ja, men liksom, nu måste vi gå. Så där. Men han sa nej. Och det var väldigt bra att ha ett professionellt öga som kunde säga att nej, men här kommer det att bli jätteråddigt att klippa ihop. Det kommer inte att bli snyggt. Så det är en lärdom. Ta hellre om frågan en gång till. Om man bara har en kamera så ska man fokusera på den som intervjuar. Säkert självklart för många av er, inte för mig. Och sen tar man lite miljöbilder och sen tar man frågorna som de här ungdomarna. För de var jättenervösa såklart. Och springa omkring på Rosenbad och sådär. Tog vi dem i ett rum efteråt så fick de ta om alla frågor och sådär. Och sen ställ generella frågor om filmen ska leva länge. Inga specifika detaljer. Och sen så håll det enkelt. Gör inte flera versioner. Vi valde att göra två versioner. En kortare och en längre. Och hade vi gjort det idag så hade vi nog bara tagit den kortare versionen. För nu när vi ska tillbaka och kanske klippa bort grejer, då är det på två ställen. Ja, då blir det för omständligt. Utan gör det enkelt. Resultat. Vi är en liten sajt. Den lanserades i februari. Vi har väl inte riktigt gått ut till alla skolor och liksom slagit på trumman. Utan vi ser det så underbart. Och liksom den här effektivitetsvinsten av att inte vi behöver sitta och svara på alla de här mejlen hela tiden. Men vi har väl drygt 7000 besök. Det här är drygt fem veckor, va? Lite konstig mätperiod, men det blev så. Av olika anledningar så har vi 1250 visningar på den streamade filmen och 700 nedladdningar av filmer. Det trodde vi liksom aldrig att man skulle ladda ner filmer i så hög grad. Så det var intressant. Får man se sen när sajten har varit uppe längre och se hur det utvecklas. Men vi tycker det var mycket. Ja. Ja, vi får fortfarande en hel del frågor, men vi kan se att vi får lite mer kvalificerade frågor, kanske följdfrågor, för att man tar bort de här enklaste frågorna. Och sen är det jätteskönt för alla att bara kunna skicka iväg en länk. Och det är även för forskarna, om de kan säga, ja men du kan se det liksom. Och sen så har ju vi det här lite som ett testlab för att se hur vi skulle kunna bli bättre som myndighet liksom. Är det här ett sätt att söka information som de gör, som vi borde applicera på vår huvudsajt? För det här är ändå bara en ungdomssajt som inte alls är vårt liksom huvudfokus. Men vi har det lite, är det så här som man vill jobba? Så det är lite testlab för oss också. Om man ser hur det skulle se ut på Brå om några år, så tror jag att vi kommer arbeta mer med film. Inte bara i ungdomssatsningen, utan överhuvudtaget. Jag tror att, ja, som jag var inne på, att Brås hemsida kommer att närma sig i liksom funktion och design. Och sätt att presentera information. Och där i ungdomsrummet så säger vi, eller i brottsrummet, att ja, en 13-åring ska kunna förstå det här. Och jag tror knappt att det finns en enda sida på Brås vanliga, för vi har inte liksom målgruppen allmänheten, som en 13-åring skulle kunna gå in. Jag förstår, vi använder alldeles för krångliga ord och alldeles för mycket fikonspråk. Och det tror jag kommer att förändras. Så det är tack vare den här sajten. Jag tror att man kommer att interagera mycket mer med webbplatsen. Man kanske kommer att videochatta eller på annat sätt. Idag är ju myndigheter ofta lite slutna så där, men jag tror att det kommer att förändras. Sen är det en sak som jag tycker är jättekonstigt att vi inte redan gör idag. Och det är att vi har så otroligt många föreläsningar. Vi är ute och pratar om kameraövervakning och har utbildningar i statistik, men vi filmar dem aldrig. Det tror jag också absolut kommer. Mycket film i intranätet tror jag kommer att bli. Nu har vi absolut ingen alls överhuvudtaget. Men det skulle vara mycket enkelt att någon säger hej, idag ger jag ut den här publikationen och den handlar om de här tre sakerna och jag valde den här metoden. Det var mycket enklare än att hela tiden behöva se det i text. Och sen tror jag att det blir mycket enklare att producera och redigera film själv. Så här, just det. Jag glömde att hela film. Så här ser vi lite att vår sajt kommer att se ut. Och då slår alla bak ut och säger att det här är ingen första sida. Men Vi tänkte liksom att vi skulle ha text och så skulle alla videofilmer vara för sig. Och sen, men så funkar det inte. Liksom, utan det är informationsbitar. Så den här är vi ute och testar nu bland ungdomar. För att se om är det så här liksom, som en portal som man vill ha i brottsrummet. Eller är det på något annat sätt? Det lutar åt det här. Mm. En liten länkar. Vi jobbar med Alfa Bravo, Streamy och vår streaminglösning. Bazooka var vår webbyrå. Brottsrummet, ja. Och Tina Rapp heter jag. Så har ni några frågor eller något annat om det här så är det bara att kontakta mig. Det var det.